Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Den här podden är första delen utav tre i predikoserien Fadern, Sonen och den helige Anden. I den här podden predikar Kristoffer Örvall om Fadern.
Så, välkommen, det här är jätteroligt. Kristoffer Örvall heter jag, en av pastorerna. Bra, tack så mycket, grymt! Superbra, de fixar alltid allting, våra tekniker. En av pastorerna i den här församlingen, och jag ska börja den här predikan med att läsa ett bibelord. Och sen ska jag prata lite om ditt nyårslöfte, om du nu hade något. Jag tror jag vet mer om ditt nyårslöfte än vad du kanske tror att jag vet. Vi ska se, men vi ska börja med att läsa Efesierbrevet kapitel 3, vers 14 till och med 19. Och det handlar om Fadern, det är temat på den här predikan och den här dagen. Därför vill jag falla på knä för Fadern, efter vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det är nästan poetiskt det här, det kan ni tonsätta, lovsångsgänget. Jag ska röra mig kring det här bibelordet, kring Faderns storhet och stabilitet och härlighet. Men först ska jag prata lite om ditt nyårslöfte. Alla har inte nyårslöften, jag vet, men några hade eller har ett nyårslöfte. Vad var det för något? Du behöver inte säga. Jag tänkte nämna att jag skulle säga lite om ditt nyårslöfte. Jag vet att jag kanske prickar fel hos någon enstaka, men de flesta tror jag har lite rätt på. Det börjar så här, ditt nyårslöfte. Nu tänker du, hur kan han veta det? Men det börjar för de allra flesta med jag ska. Ja? Eller jag lovar. Eller jag vill. För de allra flesta som har ett nyårslöfte så börjar det så. Det är också så att jag läste lite forskning här innan kring nyårslöften. Det brukar i snitt hålla 66 dagar. Någon klarar det hela vägen. 26% har redan efter första veckan på det nya året misslyckats med sitt nyårslöfte. Det är ingen framgångssaga det här med nyårslöften. Jag kan avslöja något som jag hade. Ja, det har jag ju fortfarande för sig, men ja, och det är lite ambivalent, för mitt börjar också nämligen med jag ska. Ja, och jag har ett ord som är lite lurigt, men jag ska bli mer religiös, har jag tänkt. Och nu tänker någon, du är ju pastor, det är inte definitionen av religiös, möjligtvis. Jag har också, om min fru lyssnar på detta, så vet hon att jag har ganska ofta där hemma sagt så här, lyssna färdigt nu allihopa. Jag har så svårt med religiösa människor. Ganska ofta. Och ibland när jag har varit i kyrkan så har jag tänkt och sagt det. Så svårt med religiösa människor. För att i det här ordet religiöst så finns det ju någonting ibland som är liksom ytligt. Och man ska, det ska vara, alltid vara troglatt och härligt. Och det är inte alltid det. Och sådär. Sen har jag ju mött väldigt många religiösa människor, inklusive några av er här, som inte bara består av någon yta, utan det finns en genuin övertygelse och en riktig människa. Det är inte det jag säger att jag har svårt för när jag säger att jag har svårt för religiösa människor. Jag har lite svårt för det där ibland när det blir för likriktat. Ändå så hade jag ett nyårslöfte som ändå är så här. Jag ska bli mer religiös. Hur tänkte jag då? Ja, men jag tänkte ni kan få sno det om ni vill. Det har inte gått så långt utav sen nyårsafton. Nej, men om det är så här att kristna tron är sann. Alltså om det är så att Gud finns, att Gud blev människa, kliv ner och liksom är världens frälsning. Alltså då, alltså det är inte säkert att det är så, men om det är så, då påverkar det ju allt. Alltså om jag har valt att tro, jag tror på det här, då är det ingen idé att jag tror lite halvdant egentligen. Alltså det är inte så att det går runt och vara lite halvreligiös och kompromissas du på kvarten och tänker, nej men det är väl inte så stor grej. För att om det här är sant, det som vi läser om i Bibeln, predikar om i de här gudstjänsterna och det vi sjunger om, då påverkar det här ju allt. Alltså alla mina vänner, alla människor jag ser på stan, alla människor jag ser på tv och läser om, det här är ju ingen liten detalj utav min verklighet. Utan det borde få vara allt. Så därför har jag lovat mig själv att försöka vara lite mer religiös. Och det skulle kunna innebära att ja, men när vi sjunger lovsång så tänker jag att då sjunger jag ordentligt. Anna Joris står ju bredvid mig och kanske hör och hon sjunger lite bättre än mig. Men jag tänker, det är inte för hennes skull jag sjunger, så jag tar i. För om det här är sant och verkligt, och det är ju därför jag är här, då är det lika bra att ge all in alltså. Är du här och är tveksam till om det här är sant eller inte, då tycker jag inte du ska ha som en nyårslöfte. Jag ska bli mer religiös. Kasta mig in i det här utan att tänka och reflektera. Nej, det är inte det jag är ute efter, utan jag pratar lite till dig som har bestämt dig för att vara en kristen. Alltså kliv in ordentligt det här året. Och om du inte tror på det, kliv ur då. För det är ingen idé att du är med om du inte tror på det. Men om du tror på Jesus, alltså var lite mer religiös. Kliv på. Sjung lite starkare. Alltså hade du varit på hockeymatch, då hade nog nävarna åkt upp stup i kvarten när det blev mål, eller hur? Yes! Det är därför jag står som ett fån här med mina händer uppe i luften. För jag är nästan som på hockeymatch på insidan. Kom igen nu, vi kör. Det här är på riktigt. Gud har blivit människa. Människa på våran sida dog och uppstod. Vi har lite olika sätt att uttrycka oss. Det är alldeles utmärkt. Man får vara lite mer laid back i sin person. Men om du inte är en laid back person, utan egentligen är en ganska sån person, kliv på när det är lovsång då. Var lite mer religiös. Ja, det var inte mitt nyårslöfte det skulle handla om. Men det var i alla fall mitt nyårslöfte. Får se hur det går med det. Nu ska jag be Hilda komma upp med lite rekvisita. Det är så bra när man har folk som kan fixa grejer. Här har vi. Tack så jättemycket. Tack. Jag ska försöka förklara något komplicerat. Och för att göra det så tror jag det är en bra idé att ta fysik till hjälp. För fysik är ju komplicerat, eller hur? Det lärde jag mig i alla fall när jag hade fysik. Det här var svårt, tyckte jag. Här har vi en, den kallas för tross. Det är ett objekt. Vet ni vilka två krafter som just nu inverkar på det här objektet? Ja, det ena är gravitationen som drar ganska hårt neråt mot jordens centrum. Så drar den här neråt så. Men sen finns det en annan kraft som kallas för normalkraft, som själva atomerna i golvet utgör. De med lika stor kraft faktiskt puttar det här objektet uppåt. Det är därför det inte faller rätt igenom golvet, för att de har lika stor förmåga att med exakt lika stor kraft putta det här objektet uppåt. Nu är min fråga, vad är det för kraft som krävs för att det här ska lyfta? Alltså att det liksom ska flyga upp i luften. När vi har våra nyårslöften, eller när vi tänker på våra liv generellt, så är vi ju ganska intresserade över vad är det som får våra liv att lyfta. Alltså de flesta av era nyårslöften handlar ju om att på något sätt få livet lite bättre. Alltså lite mer att det lyfter. Någon vill att träningen ska lyfta, eller att skolan ska lyfta, att det ska dra igång. Att någon relation liksom ska verkligen bli det som man drömmer om. Man vill att livet ska lyfta. Och väldigt många av oss som funderar kring det här tror att svaret på hur mitt liv ska lyfta, det är vad jag ska kunna göra. Det är därför vi börjar de flesta av våra nyårslöften med jag ska. För vi tror att om jag bestämmer mig för att jag ska göra någonting, då kommer jag påverka mitt liv så att mitt liv lyfter. Men det enda som kan få den här att lyfta, det är ju att någon annan kraft, i detta fallet jag, påverkar den och lyfter den uppåt. Och det är värt att påpeka att jag i detta läget är starkare än den gravitationskraft som just nu liksom drar i den. Så. Och gravitationskraften är ändå den kraften som håller solen och på rätt plats. Det är lite imponerande av mig själv där. Alltså för oss alla så är det självklart att svaret på hur den här ska lyfta inte ligger hos den. Utan det måste komma någon annan kraft utifrån. Jag tror att det är en biblisk princip. Jag tror att det är en biblisk sanning och jag tänkte försöka övertyga er om det genom att läsa några bibelord och resonera lite kring. Att det som kommer få ditt liv att lyfta i den riktningen som du kanske drömmer om eller i den riktningen som Gud drömmer om över ditt liv, det är inte någonting som börjar med att du säger jag ska. Utan det börjar med något annat. Tänk om det fanns, det här är ju ändå en böneperiod, och så är temat fadern. Tänk om det fanns någon kalibrerande bön i Bibeln som handlar om fadern och som hjälper oss med detta. Ja, jag har hittat den. Det är den bönen vi kallar för vår fader. Den återfinns i Matteus kapitel 6 och några verser fram. Och jag tänkte använda mig av den här. För jag tror att precis det är precis det här som den här bönen handlar om. Bara en liten kort recap hur den här bönen kom till. Det var så att lärjungarna, de såg Jesus be. Och lärjungarna, de var inte på något sätt främmande för bön. Många av dem liksom var uppfostrade med bön och kunde väldigt många böner. Och många av de bönerna som finns i Gamla testamentet kunde de utan till. Men det var någonting i Jesus sätt att be som gjorde att de hajade till. Så de frågade Jesus, lär oss att be. Och Jesus sa inte, men ni kan be hur som helst, bara be på. Det är inte så noga med det här. Utan han började komma med en bön. Först sa han faktiskt hur man inte ska be. Det finns sätt som man inte ska be på. Han sa att ni ska inte göra som hycklarna. Hycklarna är ett ord som finns i Bibeln och det är hypokrites. Det är samma ord som för skådespelare. Och om ni känner till antikens dramatik så var det ett glatt ansikte framför sitt egna eller ett ledset ansikte när man spelade en ledsen roll. Ni vet, dramasymbolen. Den kommer härifrån. Man hade hypokrites skådespelare, hade en mask framför sitt ansikte. Så när ni ber ska ni inte göra som de, säger Jesus. Ni ska inte be med masker utan ni ska vara er själva. Sen kommer den bön som har blivit kanske den mest lästa bönen över hela vår jord. Vår fader. Och jag tänkte långsamt ta oss igenom den. För jag tror att den bär på svaret om hur ditt liv ska få lyfta i den riktningen som Gud vill och kanske till och med du också vill. Den börjar så här. Matteus kapitel 6, vers 9. Så ska ni be. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Vi stannar där. Jag ska fortsätta sen. De väldigt många böner som jag har bett har inte handlat om Guds namn utan ganska mycket om Kristoffers namn, nämligen mitt. Men jag har kommit på mig själv, framförallt när jag har förstått den här bönen lite bättre, att jag får knappt predika om det här, för det här är liksom jag som faller i så ofta. Gud, jag ber att det ska gå bra i den här situationen så att, jag säger ju inte det till Gud, men jag tänker nog att jag uppfattas bra. Eller så ber man för en plats eller för en prestation, för ett prov eller för ett jobb. Och det man egentligen är mest nyfiken på, det är jag behöver detta. Så att när folk tänker Kristoffer, då tänker de bra pastor. Eller när de hör ditt namn Anna, så Anna, det är hon som är doktor. Fin. Eller vad säger de när de hör ditt namn? Vi ägnar oerhört mycket böner, tror jag, omedvetet eller medvetet, kring att det som är jag, det som är du, ska uppfattas på ett visst sätt. Vi ber liksom så att våra liv ska uppfattas på ett visst sätt. Supermycket om vårt namn. Den här bönen börjar inte så. Den handlar om att det är Guds namn som ska bli helgat. Helgat är ett komplicerat ord för heliggjort eller upphöjt eller heligt. Det är inte mitt namn som ska bli upphöjt. Den här bönen, varje gång jag läser den och ber den, så är det som en hård armbåge i sidan. Du, Kristoffer, ditt liv handlar inte om ditt namn. Hur människor uppfattar dig. Och det jag har upptäckt är att ju mer jag läser och ber det här, så är det som att jag kalibreras lite. Jag liksom ställs in lite efter den uppfattningen. Vet ni, jag brukar inte vara kaxig, eller bara säga. Det brukar jag ju visst vara. Men det finns massa grejer i mitt liv som inte är 100. Alltså, men jag har börjat sluta bry mig om vad människor tycker om mitt namn. Det kan vara att jag har blivit lite äldre än vad några av er också. Sådär, men det är så skönt. Du vet, att gå och så inser man att någon har uppfattat att nu har jag gjort lite fel och sådär. Och så får man förstå att kolla om det var något fel. Nej, men jag tror att jag ändå handlat rätt. Och så tycker någon att jag är på ett visst sätt. Då tänker jag, ja men det är inte så noga. För det handlar inte om mitt namn. Det handlar om Guds namn. Och ganska många av oss är upptagna med hur man ska uppfattas. Vilken skjorta ska man ha på sig? Vilka byxor ska man ha? Hur ska jag klä mig när jag går på det här mötet? Att börja en sån tillfälle med att istället be, låt ditt namn bli helgat, det är väldigt skönt. Se till att det här året blir ett år då ditt inre på något sätt blir kalibrerat så att du bryr dig mindre om vad människor tycker om dig. Oerhört behagligt. Att inte jaga efter vad folk kommer sätta efter just ditt namn. Vi fortsätter i vers 10. Låt ditt rike komma. Det är som att det är samma sång. Det säger ungefär samma sak. Hur ofta har inte jag bett om att mitt rike, alltså det som jag har framför mig, min ekonomi eller liksom mitt jobb och mina studier, Gud, nu har jag det här och det här är det jag vill bygga. Kan du, Gud, liksom se till att mitt ordnar sig nu? Ja, du vet ju, nu ska jag möta den här personen och om det mötet blir bra, då kommer det bli riktigt bra för mig. Det som jag har planerat och konstruerat och tänkt, det kommer bli precis. Så bygger vi på något sätt vårt eget rike. Jesus lär oss att be, låt ditt rike komma. Och så fortsätter det. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Jag tror att vi allt för ofta börjar vår bön med jag vill. Jag vill, och det kan vara goda viljor. Jag tror att i det här rummet finns det oerhört mycket goda viljor. Men när Jesus lär oss att be så handlar inte det om att börja i våran vilja. Oavsett hur gott det än är, vilket ditt syfte. Utan det är en annan sorts inställning när Jesus ber. Låt din vilja ske. Ibland så krockar vår vilja med Guds vilja. Gud är en varm far. Och jag vet att det är lurigt ibland med det här kring far. För att vi har lite olika erfarenheter av fädrar. En del har en god fadersgestalt. Och en del tänker om Gud är som min pappa, då vill jag inte ha med honom att göra. Men den fadersbilden som Bibeln talar om är en god far. Men Gud är en god far och det innebär inte att man till exempel ser mellan fingrarna när någon gör något fel. Hur skulle mina barn växa upp om jag inte sa till dem när de medvetet uppenbart gjorde någonting som var fel? Alltså det skulle bli ett par monster om några år. En pappa som alltid ler, bra jobbat grabbar. Och så kommer det hem ett mejl från skolan och så har någon slagit någon. Bra jobbat, grabbar. Alltså det är inte en god far. En god far griper in, tar ibland tag om axlarna, inte hårt. Men tillräckligt hårt för att man ska känna och veta att nu är det allvar. Du slår inte din lillebror. Du kallar inte någon för det här i skolan. Eller hur? Och ibland är det så. Vi bor på en ö. Att de utan flytväst, utan att jag vet om, springer nere vid vattnet. Alltså då måste jag nästan frammana en ilska som nästan är lite på låtsas, men oron är äkta. Barn, ni får inte springa vid vattnet. Och hade man sett, man tänker, kan man vara så arg som en god far? Jo, men visst måste man vara det. Så att de vet att faran är där och att den är verklig. Så att de inte springer utan att någon vet om, utan flytväst vid vattnet. En god far är inte bara liksom en mysig, hundklappande, trevlig, det är bra, kör på. Utan det finns ibland tillfällen då din vilja eller ditt liv krockar med Guds vilja. Vet du ett sånt område kanske? Ibland tror jag vi utsätter våra liv. Vi liksom fyller dem med saker som vi tror ska lyfta våra liv. Göra våra liv mer spännande, våra liv mer innehållsrika. Och vi tänker att ja, det har inte lyft så mycket än. Men om jag gör så här och tänker så här, då kommer det kanske bära och lyfta. Och så är det saker som faktiskt inte har ett evighetsvärde. Saker som inte får livet att lyfta på riktigt. Som kanske är det som är gott för stunden, men som inte ger den där goda eftersmaken. Och du tänker någon bara, ah, nu försöker han prata om alkohol här på ett smidigt och snyggt sätt. Men det var faktiskt inte syftet. Jag tror inte att det är så förenklat att vara en kristen. Att det finns några få moraliska boxar man liksom ska klicka i och då kunna säga yes. Nu är jag på Guds vilja. Utan jag tror att det är en ständig kamp med din egen moral, bibelordet och vad Gud vill med ditt liv. Och står du i situationer och saker som du vet, ja men i stunden känns rätt, men på sikt bara ger en eftersmak av nej. Eller kanske i stunden tror du att det här kommer liksom få ditt liv att lyfta, men det lyfter inte. Det kan vara relationer, det kan vara ambitioner. Jag har ju blivit så förtvivlat drabbad av att jag inte är mer drabbad över orättvisorna som finns. Alltså om du tänker och tror att Gud inte har ett ganska stort pekfinger som säger aja baja över just ditt liv, då tror jag att du inte har förstått hur bra du har det. Alltså Bibeln är jättetydlig över att vi som människor har ansvar för andra människor. Och samtidigt som jag med lätthet kan köpa en eller två kebabrullar, så finns det människor runt omkring ganska nära i vårt samhälle och i vår värld som får skrapa ihop de sista resurserna för att äta sig mätta. Det måste drabba dig som människa. Och är du kristen så behöver det finnas en medvetenhet om att här kommer vi till korta. Jag tror att vi behöver göra mer för orättvisorna. Vi behöver handgripligt göra mer för att de som inte har något ska få lite mer. Och så behöver vi inse att vi alla brister i detta. Vi kan inte slå oss för bröstet och säga jo men jag tror Gud, han säger bara tummen upp till allt. Men jag tror att det finns saker i ditt liv som Gud vill korrigera. Jag tror att det är superviktigt att tänka kring livsstilsfrågor som sexualitet och alkohol. Behöver man verkligen alkohol för att liksom passa in i en miljö? Alltså jag tror att det är viktigt, men det är förenklat att bara göra det till liksom generalfrågorna för det kristna livet. Det handlar om du vill följa Guds vilja över ditt liv, Guds plan. Låt din vilja ske. I vers 11 så kommer först någonting som handlar om dig. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Vi får be om det vi behöver. Oavsett om det är bröd. Om det är ett under när det gäller det ekonomiska. Eller när det gäller tryggheten. Du får be om det. Men börja någon annanstans, jag tror det. I vers 12. Och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. De där sista två verserna tycker jag är så vackra. För dels säger de att det finns skuld hos oss alla. Men att det också finns någon som vi kan vända oss till för att få förlåtelse. Och det är vår far. Och i fadern så ryms ju både de här, ta en om axlarna och säga nej, du ska inte. Det är inte bra för dig. Men det finns ju också den där kramen som värmer och fyller med kärlek och förlåtelse. Och jag tror ju i den här bilden som jag försöker på något sätt göra, så tror jag att det är Gud, fadern, som vill lyfta ditt liv. Ge det bäring. Bära det där det verkligen bör och kan hamna. Men det är också Gud, fadern, som när du har fallit. För det gör du om du är människa. Det är också Gud, fadern, som själv kliver ner och reser dig upp. Förlåt oss våra skulder. Utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Han står på din sida. Han vill bära ditt liv. Han vill ge ditt liv en riktning. Han vill skaka om dig när du är för självupptagen. När du är på väg att gå fel. När du inte är medveten om dina brister. Och han vill omfamna dig. Och han vill förlåta dig. Och han vill resa dig. Var med mig i en bön. Gud, nu ska vi be. Precis så som du lär oss. Herre, du som är i himlen. Låt det vara ditt namn det handlar om. Låt det liksom inte handla om mitt och våra namn. Utan låt det få vara ditt namn som blir upplyft, heliggjort. Herre, låt ditt rike komma. Inte först och främst våran värld, det som vi bygger, våra ambitioner, utan låt det handla om ditt rike och inte mitt rike. Herre, låt din vilja ske. Du vet när det har fått ske för mycket av min vilja och ibland i krasch med din vilja. Tack Herre för att du ger oss det vi behöver, rent praktiskt. Men tack för att du också ger oss av den nåd vi behöver. Och när vi har fallit och förstår att vi inte räcker, då reser du oss upp. Skickar oss vidare med mål, riktning. Lyft våra liv. Herre, hjälp den som har blivit lurad till att tro att man kan lyfta det själv. Genom att jag ska. Det bär inte. Det blir förmodligen prestationsångest och mycket annat. Tack Gud för att du vill komma till den och lyfta den upp. Herre Jesus, jag vill be för den som tror att man har fallit så långt bort från dig att du inte når. Tack Gud för att du är en god far som alltid når. Som alltid älskar och som alltid böjer dig ner och reser upp. Här är den som tänkte sig vara hopplöst förlorad. Just ikväll får bli vunnen. Jesus Kristus. Och så ber jag att vi ska bli lite mer religiösa. I dess goda betydelse. I att vi vågar tro lite mer. För om du är verklig, och det upplever ju vi, det är därför vi har sagt vårt ja. Då faller ju allt annat. Herre, Herre. Jesus Kristus, gör oss modigare, starkare, mer äkta. Lyft våra liv. Amen. Vi gör så i den här gudstjänsten som vi brukar göra. Det är härligt. Vi bjuder in till förbön här framme och här. Förbön är en sån sak att man går fram till en förebedjare som kommer fråga, är det något speciellt du vill att jag ska be för dig? Och så lägger man handen på din axel och så ber vi för precis vad som helst. Antingen om det har med den här predikan att göra eller något helt annat. Man kan också få tända ett ljus, eller man finns kvar i lovsången och sitter kvar i bänken eller står och sjunger. Men se till att du kliver in i det du tror på. Låt Gud lyfta ditt liv. Gå inte runt och försök bära dig själv. För han, fadern, kan lyfta dig. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.